Varför har människor husdjur fast de är djur själva?
Jag har ju skaffat ett husdjur.
Ja, du har ju, var det en labrador va?
Ja, en svart
Siso.
Labrador.
Nej, vad heter?
Ja. Det var någon som sa just det, för jag är ju singel. Mm. Så att Siso är den trognaste man du någonsin kommer att träffa. För att han kommer att älska dig villkorslöst i den dag han drar sin sista suck. Mm. Och det, jag tror att det är så. Det jag och Siso nu vet emot världen.
Välkommen till Sonny Sönes podd. Podcastaren, poddaren ska jag kanske säga som tittar. Och programledaren Hanna Norren.
Hej!
Du har ju barn. Två stycken senast jag kollade din Wikipedia-artikel.
Har jag en Wikipedia-artikel? Jag har inte hittat någon sån. Fast hur ivrigt jag googlar mig själv så är det ingen. Jag har bara en sån här full bild från Iltasan om 3 år sedan som finns där man googlar mig.
Om du bjuder på middag så skriver jag något där. Det var så jag fick min.
Okay. Vem bjöd du på middag?
Det var en kompis som, vi skulle göra mat. Och sen så sa jag, nu ska vi göra mat tillsammans. Och så sa, vet du vad, jag orkar inte göra mat. Och så sa jag, jag tänker ju nu själv. Så jag kan skriva en Wikipedia-artikel om dig, om du gör det. Så var jag sådär, done! Ja. Så skrev han.
Okej, men bra, jag kan göra.
Okay.
Spännande. Ja. Men ja, välkommen till Sonjas och Jannes podd, där barn ställer frågor och våra diskussioner kan flyga vart som helst, så att säga. Mm. Vi vet inte om jag frågar på förhand och ser vad som händer.
Men har du någon minnesvärd fråga du har fått av dina kids som du kommer ihåg?
Jag måste säga att en av dina som jag kommer ihåg bäst är då min son frågar mig att varför man har armhålor.
Oj!
Och jag måste säga att jag vet inte fortfarande riktigt ens varför man har armhålor, men det är ju sådana här frågor som man får sen. Så. Kanske ännu innan jag kippar graven kommer fram till det, men jag vet inte.
Kanske för att man ska kunna göra pruttljud. Kanske inte riktiga prutt.
Ja.
Men vad bra, men du verkar som en expert på lite udda frågor, så jag tycker vi kör igång med första frågan. Varsågod.
Har du någonsin kissat på golvet?
har du någonsin kissat på golvet?
Nu vet jag ju inte vad jag har gjort. Säkert som barn har jag ju kissat på golvet. Mm. Men som vuxen har jag nog inte kissat på golvet. Om inte man räknar metrogolv, förstås.
Okej.
Okay. Definitivt.
Men inte hemma hos mig själv. Alltså jag flyttade till London där jag var efter studenten. Och så jobbade jag på restaurang ett år. Och så var vi ute och festade lite. Och sen så blev jag jättekissnödig. Och så tänkte att det är ingen på den här perrongen. Så kissade jag lite. Jag vet, det var dumt. Jag var 19. Så jag skulle aldrig göra det nu. Och sen så får jag snabbt runt hörnet. Och så hör jag någon ropa att Excuse me miss. Is this your scarf? Och så kommer det med sådär. Jag hade tappat min halsduk. Och det bara droppar ner från den där halsduken.
Oj nej.
Och så var jag sådär att sorry sir, it's not. Så den gången har jag kissat på golvet. Men det var säkert den enda.
Vad har du alltid drömt om att få göra?
Det finns så jättemycket. Och de varierar ju lite från år till år. Jag har ju alltid velat åka till Antarktis. Men nu vet jag inte mer om det är sådär etiskt. Och det är ganska dyrt så att det kanske aldrig blir av. Men vad jag har alltid velat göra, alltså det finns så jävla mycket. Jag skulle vilja åka och bila runt i Nordamerika. Och riktigt liksom lära mig känna igen alla delstater och det där äventyra där. Ja, jättemycket drömmar och sådana här bucket list-grejer som har att göra med resor nog. Mm.
Det där är så intressant. Jag vet inte, Hanna, har du något som du har drömt? För det är så roligt när du säger att du har så mycket drömmar som du skulle vilja liksom uppfylla.
Och så kommer jag inte på en enda.
Nej, men alltså du bara vet att du har massor och nu har du liksom, nu kom du på.
Alltså jag är detsamma. Jag fick prestationsångest av den här frågan. För jag tänkte att shit, att man borde ha drömmar. Alla säger att du ska drömma stort. Och du kan bli vad som helst. Och du kan göra vad som helst. Så jag orkar inte. Jag har 2 barn ett helt tills. Jag har inte tid liksom att drömma något. Sådär. Men om jag nu ska dra någonting ur hatten. Så förstås Sonja, det här som du sa. Det här med att bila i USA. Det tror jag är någonting som säkert många av oss skulle vilja göra. Men jag har länge faktiskt tänkt att det skulle vara skönt någon gång att kunna ta ledigt från jobbet fast under vinterhalvåret. Mm. Och så skulle vi kunna åka till Thailand eller någonting. Och så kan jag ha en nanny som tar hand om mina barn. Mm. Och så kan jag bara liksom vara ett tag utan att någon ska ha någonting av mig. Ja. Så det skulle vara en ganska kiva grej. Och sen gillar jag ju också Bradley Cooper. Så kan vi kombinera det här på något vis?
Kan han vara din nanny?
Kan vi kombinera? Han kan vara min nanny.
Sitter och sjunger duetten med Bradley Cooper i Thailand. Ja. Inte dåligt.
Nej.
Nej. Det ska
det funkar. Nu har jag en dröm. Mm. Det är min målbild.
Janne, men det där är ju nästan helt doable. Alltså egentligen. Det skulle ju bara kräva lite mod. Att vara borta ett halvt... Alltså jag menar Bradley Cooper. Okej.
Vad har du för syn på Bradley Cooper?
Vet ni vad? Nu tycker jag att vi tar och gemensamt kollektivt efterlyser Svenskfinlands Bradley Cooper.
Ja.
Maila mig på hanna.norna@yle.fi.
Ja.
Så far vi till Thailand.
Och sjunger lite duetter.
Ja.
Ja. Men för det är just det här, alltså resa. Jag fick någon fråga, vart skulle du vilja resa? Har du någon plats dit du skulle vilja fara? Och nu har jag någon funderat att det skulle vara roligt, det här kanske är kopplat till jobb man har gjort, det är bevaka USA-valet, och det skulle vara roligt att ha sitt hillbilly, redneck, republikanska liksom delstaterna för att fatta hur det är, hur världen funkar. Och det skulle vara helt roligt. Nu har jag bokat en resa över jul, så nu ska jag göra det då. Så jag får se det. Men annars så är jag sådär att jag vet inte om det finns liksom, finns det något speciellt land jag skulle vilja se? Ja, inte vet jag. Kanske. Finns det någon resa jag vill göra? Nu är det alltid roligt att resa, men jag har också suttit på flyg så stor del av mitt liv de senaste 5 åren. Så jag är inte så superintresserad av hela den delen.
Jag hade en kompis, vi åkte till Amsterdam på en sån här förlängt veckoslut. Och så regnade det i 4 dagar, så roligast hade vi ju då vi satt i vår Airbnb och skvallra. Och hon sa det, att hon tycker det här med resandet, det är helt överskattat. Att vadå? Roligast hade vi ändå då vi satt i den här campen och bara pratade skit med varandra. Och jag tycker att det fanns någonting i det. Jag tycker det är lite jobbigt att resa, för att jag tycker inte om det, jag inte vet hur det ska bli.
Ja.
Att jag skulle aldrig vilja få till Sydamerika, det låter helt livsfarligt. Aldrig.
Hej, Sonja, berätt lite vart du ska resa.
Om 3 veckor. Men jag har aldrig varit i Sydamerika, så därför måste jag hoppa på den här möjligheten. Men Janne, du är ju kanske ännu mer, vi har talat om det här någon gång, sådär, om att ha mål eller drömmar inom karriären. Och du har kanske varit mer sådär, haft konkreta tankar kring vad du skulle vilja göra. När jag igen inte har, inga av mina drömmar eller sådär, att ha att göra egentligen med jobb.
Men jag har ju liksom gjort alla mina karriärdrömmar. Alltså, om vi säger såhär, drömmar. Jag skulle jättegärna bli farsa. Jag menar, det är liksom, absolut. Men de är ju liksom sen på privata sidan. Men om man tänker sådär yrkesmässigt, så säkert tack vare också att jag inte har kids. Jag har ju fått göra allt. Jag kunde ju säga upp mig från Yle och faktiskt Stockholm och pendla fram och tillbaka liksom några år. Och så här. Att allt det här är ju kopplat till att jag liksom, jag har ju kunnat avsluta allt i mitt liv med ett sms.
Mm.
Liksom, jag har inga obligationer. Men där kommer också in liksom... Nu, vi har ju pratat om det någon efter 9 också, jag vek väl ut det där terapisamtalet i tv. Men där kommer också in lite en sån här meningslöshet i det. Det vill säga att det har ingen liksom, tanken att om jag dör nu så har det egentligen så stor skillnad. Alltså folk är ju ledsna, men jag är ju död så det är ingen skillnad för mig. Jag vet ju inte om det. Men det är klart att det finns liksom, folk som skulle vara ledsna. Men när jag jämför med min tvillingssyster som har 2 kids, så hon får ju dö.
Mm.
Att hon kan ju dö, hon ska ju ta hand om, hon traumatiserar ju liksom, sen kan det ju hända, nu ska vi, jag är ju ändå, det kan ju hända, men sådär i tankevärlden liksom, så it går, det är samma som du sa Hanna, liksom att du 2 kids och ett heltidsjobb, finns det riktigt tid för saker och ting? Att det är ju klart en helt annan existens.
Ja.
Men just yrkesmässigt, jag har ju fått göra alla mina drömmar.
Ja.
Jag vill göra morgonradio, jag fick göra det. Sen allt annat har varit bonus. Som jag säger, i något sätt, en talkshow skulle vara kiva. Så fick jag ju en talkshow. Nu får jag 2 i princip.
Mm.
Alltså.
Jag tycker jag har märkt liksom, om man talar jobb, så nu då jag har jobbat 15 år ungefär i den här branschen, så att man har fått göra ganska mycket. Och jag har märkt också att alla de här drömmarna som jag någon hade, det var ung och vet du, kanske sådär 25 och ville göra allting. Så jag har funderat på det efter att varför vill jag liksom till exempel vara framgångsrik? Men det är för att andra ska bekräfta mig och säga att hej Hanna, du är jättebra, vitsi vad bra jobbat. Och nu är jag så pass gammal att jag inte riktigt behöver det där mera. Och då tappar man också lite det här driven att bevisa sig på jobbet. Att jag tycker jag är jättetacksam att jag har ett roligt jobb och att du fast får prata med er här och få betalt för det. Det är ju liksom en lyx som man har.
Mm.
Men att jag har inte heller något sånt att jag skulle vilja jobbmässigt göra något särskilt.
Men det är ganska skönt också att vara fri från all det här bekräftelsebehovet.
Ja, alla har ju någon typ av bekräftelsebehov, men att man inte behöver liksom slå knut på sig själv för att uppleva att man duger.
Mm.
Vad är du rädd för?
Alltså alla vanliga saker som man ska vara rädd för. Alltså jag är ganska sådär en normalt funtad och kopplad människa. Jag är rädd för farliga djur och stora hundar och taxar.
Men, Elsa är ju inte en tax, hon är en människa.
Ja, exakt. Ja. Men överlag så tror jag att det är ganska vanligt. Men jag kommer ihåg att det är intressant när man diskuterar rädslor. Min pappa berättade att när han inte är rejla. Så om han sa så att om man ska sova någonstans och vill vara säker så ska man gå till en plats dit ingen annan skulle täckas fara. Att om man sover på en gravgård så det är ingen annan där. Alltså du ingen kommer dit. Mm. Du kan vara liksom den
förutom spökena.
Exakt. Och klarar du av dem, ja. Så då kommer det någon annan. Det är samma med mörkrädd. För jag frågar någon, är du mörkrädd? Han säger att nej, för att grejen är också att om du inte är mörkrädd så de allra flesta andra människor har så livlig fantasi att de är mörkrädda. Så om du inte, så har du en upper hand när mördaren kommer. Ja.
I skogen.
Ja, exakt.
Ja. Ja.
Och så jag vet, det är ganska vanliga rädslor.
Jag måste säga att jag håller lite med dig, Janne, där. Rädd för sådana vanliga saker. Det är helt naturligt att man är rädd till exempel i mörker. Men någonting som jag är paniskt rädd för så är spindlar. Jag bara klarar inte av spindlar. Om jag ser en så vet du, mitt barn kan slå upp en läsebok där det finns en spindel. Det börjar susa i mina öron, det börjar kallsvätta sig. Ja. Jag bara fixar inte spindlar. Men de är ju mindre än mig och det förstår ju rationellt att det här är inte farliga för mig.
Mm. I Finland. Jag förstår varför du inte vill få till Sydamerika.
Jag var en gång faktiskt på en resa, jag tror jag var i Asien någonstans, och frågade, do you want to go on a spider safari? Så jag sa, absolutely fucking not. Det vill jag inte göra. Ska vi åka ut i djungeln och se på häftiga spindlar? Nej. Ge mig en singa istället. Allvarligt talat så tror jag att min största rädsla är det att eftersom jag är ensam förälder, att om någonting skulle hända åt mig,
ja.
Att jag liksom är rädd att jag inte skulle kunna leva så länge tills mina barn klarar sig själva.
Mm.
Det skulle jag säga att det är liksom en sån här helt befogad rädsla. Att om jag ramlar under bussen eller vet du, får cancer och dör imorgon. Så det är jag rädd för. Att jag är inte helt säker på hur de skulle klara sig och vem som skulle ta hand om dem.
Jag har en intressant fråga när du tänker så att de inte klarar, så att de skulle borde vara så att de klarar av att ta hand om sig själv.
För, jag är ju 43 och för en stund sen så ringde min pappa för att styra upp några av mina business här. Så ser
det där jag tänker. Jag 37 och jag är ännu så där att mamma och pappa, vet du, jag fattar inte riktigt att jag är vuxen.
Nej.
Att jag är ännu så där att mamma och pappa liksom, att jag fattar inte hur jag betalar räkningar. Alltså jag betalar räkningar men jag fattar inte hur jag klarar av det. Att jag liksom har liksom greppat det här och bara lever. Jag har lån och grejer. Vuxna saker. Men ännu i mitt huvud så är jag sådär, jag är ju bara ett barn. Det är ert ansvar att se till att jag klarar mig.
Ja. Och du vet att du kan lita på dem. Så då är man ju lyckligt lottad om man har sådana föräldrar som man ändå kan lita på fast man är medelålders.
Ja. Men jag har ju förstått att det är någon rädsla som kommer när man blir förälder som inte du har upplevt tidigare och en oro och en ängslighet över att barnen ska ha det så bra som möjligt och också har jag förstått att det påverkar människor och deras smak av tv-serier och filmer. Mitt i allt vill man verkligen inte se någonting som är obehagligt eller inkludera barn eller så här. Jag märkte när vi var här på måndag morgon med Janne var vi och skjuta med Ujuni Ahmed på Albertsgatan. Jag har tidigare varit där. Jag har skjutit många olika vapen och ena större än den andra. Och så fick jag en minnesbild över Sonja där 20-30 års åldern. Jag vet inte när det slutade upp. Men jag har börjat bli rädd för saker på ett sätt som jag inte har varit tidigare. Och det har säkert att göra med åldern och erfarenheter och det att man ser världen på ett lite annorlunda sätt. Men jag hade inga hämningar och inga rädslor egentligen. Klart jag var nervös för ett bungee hopp eller fallskärmshopp eller att göra någon viss utmaning någon gång. Men nu har jag liksom, jag går till Borgbacken och jag vågar inte mer göra de sakerna som jag älskar att göra. Alltså totalt älska utan att sätta en enda hjärncell på att tänka att vad skulle kunna hända. Utan I'm all in, jag går hit. Och nu har jag blivit så här jävligt mässig och rädd.
Eller förståndig.
Eller förståndig och vuxen. Tack.
Det sexigare ordvalet.
Ja.
Förståndig. Mäs.
Ja.
Lame.
Ja. Det är hur man paketerar in sig. Jag är en förståndig människa.
Ja.
Inpackad i ett sexigt paket.
Ja, precis.
Varför har människor husdjur fast de är djur själva?
Jag har just skaffat ett husdjur.
Ja, du har ju, var det en labrador va?
Ja, en svart labrador.
Nej, vad heter?
Ja.
Hon, eller han?
Han. Ja, han kom till oss i somras. Och mina barn har alltid sagt att de vad heter det, vill ha en hund. Och jag har sagt att jag orkar inte köta en hund själv. För jag är uppväxt med hundar så jag vet hur mycket jobb det är. Men sen så, min dotter, hon nappade mig i ett svagt ögonblick. Och så sa hon att om vi ändå skulle skaffa den där hunden så skulle den kunna heta Sisu, för att den är svart som pastillen och sen så har den en sån här finländsk kraft och sen är den ju jättesöt. Det var på fredag. Jag förde dem, de skulle gå till sin pappa och sen kom jag hem och så började jag googla på valpar och på söndag så hade jag då scoutat fram en valp åt oss. Så gick det med den saken. Jag vet inte varför man har dem, för det finns ju ingen idé i att ha ett husdjur egentligen. Det är bara jobb. Och man måste liksom städa efter dem om de kostar pengar. Men de är ju så förbannat söta. Det är ju det. Och jag vet, Janne, du sa ju att du är rädd för stora hundar. Så jag menar, Sisu, han är ju bara, nu är han 25 kilo kärlek, men han blir ju säkert 40 kilo kärlek. Ja. Då han är vuxen, så han är ju en stor hund. Men jag förstår att du har övervunnit din...
Ja, jag har två hundar nu.
Har du två hundar
nu? Ja. Eller vi har, de kom på köpet liksom.
Ja.
Men,
det är dina bonushundar.
Men det är mina bonus. Det fanns en och sen så kom det liksom en till då, för att båda skulle få en egen. Men alltså jag är ju inte rädd för de hundar. Jag brukar säga, Sim heter då numera min hund. Och jag tycker ju om Sim. Men jag tycker ju inte så hemskt mycket alltid om alla andra hundar.
Mm.
Alltså jag är ju instinktivt rädd för dem, för jag blev biten så liten, så jag är alltid så, jag tänker det värsta. Labradorer har jag en bra relation till, och golden retrievers, de är ju liksom mysiga och trevliga djur, så, och vanligtvis snälla till sitt lynne. Så de klarar jag ganska bra. Vet du om det är en nautelu eller työlinjainen?
Det är nautelulinjainen, för det är ju den riktiga labbisen. Man ska ju inte ha någon sån här jaktpjasas, för det är så där smalare. Jag tycker inte alls. Jag tycker de är estetiskt vackrare, de som är lite stadigare.
Det finns någon som skulle prata om vad heter genetik och hälsotillstånd och kanske ha en annan åsikt. Men estetiskt är de absolut vackrare, de här nautelulinjaiset, labradorerna. Men det är ju, när du sa att varför har man dem? Jag har ju alltså haft inställningen alltid till hundar att folk som har dem att sova i sängen är ju sjuka i huvudet.
Mm. Vår hund ska inte sova i sängen, sa vi också.
Ja. Mm. Så, ja. Jag tror det var alltså en natt, tror jag, som han inte sov i början. Och sen var jag bara, varför är Sim inte varför får han bort i natten? Och så här. För han har alltså inställningen att han somnar inte i sängen. Visst, han kommer upp i sängen och så ligger han där och är så där, så gott. Mm. Och sen så i något så hoppar han ner och så går mitt hjärta sönder. Mm. Och jag bara, vad har jag gjort? Varför
du hörde
försvinner
de tassarna försvinna bort längs korridoren och så hörde du den lägga, en hög med ben lägga sig ner och så kommer det så...
Ja.
Så lägger sig hundar där.
Och sen vaknar jag...
Känner dig bortvald.
Ja, sen vaknar jag alltid av att när jag vänder på huvudet så är jag lite så där, pff, pff, pff. Och sen så, åh, han är tillbaks! Nice! Och sen ibland blir man besviken och så är det brudens hår som man har fått i munnen och man säger, det är du.
Ja, det är du igen. Ja. Men hur är det med Elsa? Sover Elsa i sängen?
Ja, det gör hon.
Ja.
Ja,
alltså,
ja.
Det är nog lustigt det där, för att då den var valp så var vi hos mina föräldrar. De har så låga sängar i där så bäddsoffor att den kom ju dit och då tänkte jag att jag tittar på det där lakanen, vet du, efter att den hade varit där och rullat runt den, så att den där hunden ska inte vara i sängen. Men det har ju inte varit något problem, för jag har en så hög säng själv att den har inte sluppit dit.
Ja.
Men nu... Och den är typ en 7 månader, så nu slipper den ju dit. Den måste lite anstränga sig, men så kommer den, så lägger den sig på en.
Mm.
Jag tycker det är liksom mysigt. Det, är liksom, det var någon som sa just, för jag är ju singel, sa att Sisu är den trognaste man du någonsin kommer att träffa. För att han kommer att älska dig villkorslöst till den dag han drar sin sista suck.
Mm.
Och det, jag tror att det är så. Det är jag och Sisu nu vet emot världen.
Ja,
och så har du också någon att krama.
Ja.
Men just den här villkorslösa kärleken. Alltså, jag kommer ihåg den där första gången man kom hem, man har haft en jobbig dag och så satt man sig på soffan och var sådär, nej, nu är det en sån här dag att man stänger dörren och bara vill gråta i en pöl av egna tårar. Så sitter man där på soffan och så börjar man liksom, så sätter man igång kranen då. Och så hör man bara tick, hur den kommer, hoppar upp på soffan på ryggstödet och så kommer den och sätter huvudet, antingen i ens famn eller sen om man har gråtit så kommer den sätta huvudet på axeln och sen när det rinner en tår så slickar den bort det. Och så är man sådär, I'd take a bullet for you. Mm. Det här är alltså, skulle man få en sån här människorelation?
Att någon bara slicka dina tårar.
Ja, någon som bara är hemma i en lägenhet, nöjd om den får mat och vatten.
Ja.
och sen så tar den hand om en när man kommer hem. Det är ju låter som det bästa förhållandet någonsin.
Det var någon som sa också att en djurpäls är designad för att ta emot tonåringarnas tårar.
Ja.
Och det motiverar också lite för mig själv. Ska vi nu ta en hund? För att jag kommer ihåg själv som har vuxit upp med hundar. Vet ni att om man är ledsen, som du sa Janne, att du där då gråter i din chipspåse.
Ja.
Nu kan man ju inte äta chips i soffan mer. Om man har en hund, det är dåligt med att ha husdjur. Du kan inte äta snacks mer i soffan. För du har en reglande varelse framför dig som skymmer rutan. Men liksom att det här, att de har så mycket empati.
Ja.
Och kommer liksom just då och tröstar en. Den tröstar barnen när den är ledsen. Eller den, om man märker den skiftar så här sinnesstämning. Om jag börjar gråta så blir det genast att okej, sorry.
Ja.
Okej, vad kan jag göra? Så det, jag skulle säga, det är väl därför man har ett husdjur.
Ja.
Mm.
Varför måste vuxna bestämma?
Varför måste vuxna bestämma?
För att vuxna är fiffigare än barn.
Mm.
Därför måste vuxna bestämma. Att det kan vara sådär att jag har till exempel en 9-åring som tycker att, om att parkoura.
Mm.
Och han förstår ju inte här att om du far över ett staket och hoppar ner i asfalten 3 meter nedanför så kommer du antagligen att bryta ditt ben. För det har han gjort tidigare också. Så då måste jag som vuxen säga att det här är inte sen en bra idé. Och det är därför vuxna bestämmer, helt enkelt för att skydda de mindre från sig själva.
Och de vet, för att de har så lång erfarenhet, så i något sätt har de antingen sett någon falla ner 3 meter i asfalten eller sen så har de själv gjort det.
Mm.
Och det där är ju det intressanta i när man försöker med egen erfarenhet lära folk att inte göra saker. Och det där kan ju hända också sådär i vuxen ålder, vuxna emellan. Jag till exempel, jag är ju ny på efter 9. Och ibland när jag kommer med idéer så är det så bra, för då hör man hela redaktionen bara sådär: det har vi gjort förut. Kanske inte. Jag trodde jag hade en ny idé.
Alla idéer har ju gjorts.
Ja.
Ja.
I grunden ja. Men man borde ju också komma ihåg själv att ha en sån inställning när någon kommer med en ny idé, att tänka att okej, men vad är den här idén 2.0? Vad om vi skulle liksom köra en ny version i ett nytt format, med ett nytt möte eller något sånt här. Man borde ju egentligen öppna alltid sina tankegångar så att man inte skulle liksom först vara sådär, nej, vi har gjort det där, next.
Men det är lite samma, jag kan ju passa på att göra en liten shoutout till min egen podd, Norren av Frans.
Mm.
Vi började också med att göra en relationspodd för Svenska Yle, och då först tänkte vi kanske 10 delar.
Mm.
Och nu har vi gjort 160 avsnitt något, så här. Och då tänker man så att hur mycket olika grejer kan det finnas att tala om i relationer. Och det finns ju en begränsad mängd, men det finns så många olika vinklar. Och jag tycker man lär sig någonting nytt ändå varje gång. Så att kanske man där just, att man behöver inte gärna stå där liksom och skjuta ner den nya idén liksom med hagelbräckor. Att kanske man kan hitta bara en lite annan vinkling på det.
Vi har en bok hemma. Vad är titeln på den? Den är i alla fall skriven av Seneca. Som var en antik filosof i antikens Grekland. Och han ren. För saker till liksom flera tusen år sedan. Han skriver om saker som är helt relevanta ännu i dagens läge. Det bevisar ju bara att ingenting vi lär oss går i arv. Utan vi ska som människor ständigt gå vår egen väg och vår dramatiska kurva genom att trial, error, misstag, lära sig dö.
Mm.
Och barn. Samma sak på nytt.
Mm. Ja, ja, ja.
Varför är sanning viktigt?
Hur ofta brukar ni ljuga? Sådär, lite.
Ofta.
Ofta, jag också.
Alltså, man måste ju. Det funkar inte att vara i samhället och vara ärlig.
Nej.
Men alltså, det sociala kanske relationer går ju ut att det går ju att vara ärlig.
Mm.
Men handlar det mer om kanske att låta bli att säga vissa saker fast man skulle kunna säga? Är det att ljuga?
Nej, det är väl inte att ljuga. Då låter det ju bara bli. Du har liksom ett sådär selektiv output. Mm. Kanske mera. Men jag tycker nu det med sanning är ju liksom, jag tror att man får bättre relationer ju mer sann man är.
Det stämmer.
Inte lite sådär, för att jag menar, det kan vara, jag tycker så många gånger man sitter just och pratar skit om någon eller det sådana skitsnack och så här, och sen träffar man dem i korridoren, nej men hej, och vad du har fin tröja, och sen man så, dusch, vilken full tröja och så här. Nej men liksom att jag tycker annars att om inte vi lever sant, så lever vi ju liksom på någon typ av metanivå.
Man får bättre relationer om man är ärlig, men man får också färre.
Men varför ska man egentligen ge en komplimang åt någons tröja i korridoren om man inte på riktigt tycker om den?
Nej, det gör ju inte jag. Inte.
För att folk ska må bra.
Mm.
Alltså, folk mår jättebra om man säger snälla saker. Oberoende
om
det är sant eller inte.
Om du riktigt inte tycker om den, så varför skulle du ens säga det? Varför skulle du gå mot dig själv och ge komplimanger om den? Varför kan du inte ge komplimanger om något annat?
Nej, men om det nu råkar ha ett enda klädesplagg som är snyggt, så väljer man nu ett liksom.
Men
om
jag säger att det var ett extremt exempel. Men,
nej, men ja. Alltså överlag så där om man säger snälla saker åt någon. Så oberoende om liksom, alltså it skulle jag, om jag skulle, vet du, om du sjunger jättedåligt så skulle du säga, oj vilken vacker sångröst du har.
Men du tycker att det skulle vara ett kiva.
Ja, men för du har en bra sångröst, du sjunger ju dåligt. Men se, överlag så där med Sonja och mig så är det svårt, för Sonja är topp 5 sämst på att ta komplimanger som jag har träffat. Du blir alltid jättesådär, sluta, när man säger något fint.
Ja. Det här du har fått i hemläxa, Sonja. Bli bättre på att du säger tack. Cool.
Jag vet, men det här är jag hemma också. Att kan du inte bara ta emot och kan du inte klappa dig själv på axeln ibland och vara sådär att hej, jag lyckades. Mm. Men jag är jättehård med mig själv. Men varför är det?
Men det där kan också, vet, om man talar om sanning, att är man sann med sig själv. Att hur pass sann är du egentligen? För jag är ganska bra på att hitta på ursäkter för att liksom fast rättfärdiga mitt beteende. Mm. Men jag har rätt att göra det här för att bla bla.
Ja.
Och att man lite sådär ljuger för sig själv också.
Mm. Jag tänkte på uttrycket the truth shall
set you free.
Ja. Set you free. Det låter som en sån här jatkott fråga det här.
Truth shall set you free.
Varför är sanning så viktigt?
Vad bra det går.
Ja,
att vilken befrielse som egentligen kommer med det när man blir sann och ärlig och inte behöver fundera på någon gång att vad var det jag sa och har jag liksom påstått att jag har gjort någonting sånt här. Det kanske man inte sysslar med så mycket med i den här åldern, men kanske mer när man var yngre så måste man lite kanske färga vissa historier och så här, så kanske de inte kanske helt stämde. Men det finns ju något jättebefriande med sanningen. Att fast det inte alltid är lätt att ta emot.
Mm. Och sen är det ju det att fast du säger sanningen så behöver du inte säga det liksom på ett revhållsaktigt sätt. Att du kan ju ändå liksom säga den på ett empatiskt och schysst sätt. Men jag har märkt faktiskt, när jag kommer att tänka på det här med sanning, och jag har försökt säga det lite till mina barn också, att ni vet att om man till exempel är i en knepig situation och man vet inte hur man ska ta sig ur det, vilken nödvit lögn ska jag dra till det här nu? Eller fast att du är i en relation eller du har någon strul med någon, så vet du inte att vad ska jag säga? Och jag har hört det här någon gång och jag har börjat leva enligt det. Och det här också, för se hur min engelska går idag nu, Sonja. If you don't know what to say, try the truth.
Mm. Ja.
Och det har jag börjat sporta lite med. Att istället för att någon är sådär att ja, men ska vi gå på den där dejten? Då har jag sagt nej, absolut inte. Så att, nej, jag vill faktiskt inte. Jag känner inte att det finns någon framtid för oss.
Det är sant.
Så var det där liksom. Och då liksom slipper du allt det där juxande runt. Så här att man kan liksom, eller samma också att mina barn kan säga att kan du säga att den här kompisen inte får komma hem till oss, för jag vill inte att den kommer hem till oss. Så här, men kan inte du säga det själv då? Ja. Nej, mamma måste förbjuda det så att inte hon blir i dålig dagar. Men kan ju säga att men jag vill inte att du kommer hem till mig för att du har varit elak med mig hela dagen.
Ja.
Mm.
Det är liksom att det är som så mycket enklare om man liksom väljer sanningen. Och jag tror också att folk kanske kan uppskatta det. Att nå men bra, då vet vi det.
Det finns jag kommer ihåg att jag har fått en lärdom en gång. Det var ett kompisförhållande kanske giftigt och som jag gärna... Jag vill inte vara kompis med den här typen helt enkelt mer. Jag snackade med föräldrarna och var sådär, vad ska jag göra? Liksom? Jag tycker inte att det här är kiva mer. Så säg att du vill vara vän mera. Och jag bara...
det är så bra.
Ja, och jag bara, va? Ja, säg det. Så gjorde jag det. Och sa att hej, det är så nu att jag vill inte göra det här mer. Jag vill inte vara din vän mer. Att jag är färdig. Jag vill inte mer. Jag tycker att det här är kiva. Och sen så började den här personen då såklart bli ledsen och började skicka mycket meddelanden och så vidare. Och så gick jag igen och så sa jag liksom att föräldrarna att hej, vad ska jag göra? Han eller hon då skickar jättemycket meddelanden hela tiden och så vidare. Så, radera. Läs it. Så, va? Nu måste jag läsa. Nej, finns det någon? Finns ingen regel i världen som säger att du måste ta emot saker och ting. Det finns ingenting som säger att du måste läsa det som någon skriver. Det går mycket enklare. Du bara raderar hela tiden. Läs inte ens. Radera inte. Så gjorde jag.
Det låter nog ganska drastiskt. Jag skulle kanske köra en liten sån här mildare variant.
Ja, att var det här den här rödhållsaktiga?
Det var rakt på sak. Det, det, ja, var liksom, ja, det var sanningen. Men samtidigt kanske att den där personen skulle ha behöva en förklaring. Varför vill du inte längre vara min vän? Så kan du säga att jag vill inte vara din vän mera, för jag upplever vår relation som giftig och jag får dålig feeling av att vara med dig. Du är negativ, mm, eller upplever att du alltid kritiserar mig eller ifrågasätter mig och det får inte mig att må bra och därför vill jag inte vara din vän.
Ja.
Till exempel en sån förklaring som kan förklara det till den andra och då kanske den fattar att den är ett revhål.
Ja. Och men då, så, då finns ju risken att den tänker att men om jag ändrar, och sen du säger nej, du får inte en chans.
Ja, men det kan hända att om den ändrar till det bättre kanske det blir roligt i alla fall.
Varför
men,
skulle man inte ge en chans, kanske?
Nej, om man absolut inte vill ha någon med den här människan att göra.
Nej, men då är det väl ganska klart. Men ibland så kanske man kan ge en liten förklaring.
Ja, jo.
Och det där var samma också just med den här min dotters kompis som är riktigt jobbigt, eländigt barn. Så, som är, eller bara elakt, ja, ett elakt barn. Det finns elaka barn precis som det finns elaka vuxna. Och vad heter det, så sa hon att jag vill inte att hon kommer hem till mig och säger att du behöver inte att den kommer hem till dig, yeah, eller hem till oss. Och sen i någon skede så var det så att jag förbjuder det där barnet att komma hem till mig, för jag vill inte ha barn här som är elaka med mina barn. Att yeah, då kan ni gå ut härifrån.
Yeah.
Och så sa jag det här också. Och ibland kanske man måste säga det till den föräldern också, för då får du ju en förklaring.
Mm.
Jag vill inte att våra barn umgås eftersom jag upplever att ditt barn hela tiden är jätteelakt mot mitt barn. Och då funkar det inte här. Ja, men jag har förklarat det lite sådär.
Wow. Men vad hände sen efter det? För att jag tänker på något sätt att det här är också en del grej i en diskussion kring att varför vuxna ska bestämma också. Mm. Man måste ju också för ett barn ge en förklaring att ditt beteende har konsekvenser.
Ja, men precis. Och där tycker jag också att man måste liksom kunna våga säga som det är. Och kanske då det där barnet eller barnets föräldrar kan förstå att okej, vi har ett problem. Att vårt barn har tydligen problem i sina kompisrelationer. Varför är det så? Vad kan vi göra åt det?
Ja.
Så att det inte blir liksom ett sån här narcissistisk psykopat som går omkring sen och bara saboterar för dig själv och alla andra.
Intressant, för allt som oftast så hör man ju liksom skräckexempel av föräldrar som liksom börjar försvara, inte mitt barn är nog aldrig. Liksom. Mm. Allt om det sen är vet du, lärare som försöker säga att hej, ditt barn är lite, alltså, jätteolydigt och våldsamt eller vad som helst. Nå, inte vår Kalle.
Mm.
Liksom. Och sen skulle man vilja visa någon security camera footage från rasten. När den går bärsärk på liksom en alla.
Precis.
Ja, er Kalle här, med röd lippis.
Mm. Ja.
Vad ledde den här diskussionen eller kommunikationen utåt till något?
Inte egentligen, för de där föräldrarna är sådär att deras barn har inte gjort någonting fel.
Ah, classic. Så, okay. Ja.
Så det är lite på is nu om vi säger så.
Okay.
Så. Ja. Men till sanningen hör att jag tror att det är bäst att åtminstone i de flesta fall hålla sig till sanningen. Inte att det kommer till att vara elak mot någon eller liksom säga någonting bara för att göra någon ledsen. Men för att liksom på riktigt kunna upprätthålla liksom raka och ärliga och sanna relationer så tror jag nog att sanningen är bra att hålla sig till.
Man måste bara vara så jättemodig då.
Mm. Nej, men det är ju det.
Det kräver ju jättemycket karaktär.
Men det blir så mycket enklare, Janne.
Ja.
Mitt liv har blivit så mycket enklare att jag bara säger som det är.
Ja, men jag kan tänka mig det.
Mm.
Så borde man vara.
Ja.
Om man vågar. Mm. Det var vår sista fråga som vi hinner med, Hanna.
Mm.
Underbart samtal.
Tack. Det här var jätteuppfriskande och jätteroligt. Tack att jag fick vara och prata med er. Och tack för alla fina frågor också. Det är helt ljuvliga.
Ja. Tack.
Stundvis känns det som att man var i relationspodden i den här podden. Men om, det var vi ju inte. Om vill ni lyssna på den så som sagt arenan.yle.fi.
Eller arenan.yle.fi.
Så bra röst. Så bra.
ASMR.
Ja. Tack Hanna.
Tack Janne och Sanja.